P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Studio 1 kväll torsdag med mig Pablo Dalense. Toppmöte mellan USA och Brasilien i Vita huset. Mötet gick bra enligt presidenterna, men hur är relationen mellan länderna egentligen? Senaste nytt kring hantavirusutbrottet. Nu är fartyget på väg till Kanarieöarna. Vi ska prata om politikers kopplingar till gängkriminella. Vi hör ansvarig minister om det vita snuset och så besöker vi världens största konstutställning. En del av det vi bjuder på i kvällens program. Ja, för bara några timmar sedan så träffade Donald Trump Brasiliens president Inácio Lula da Silva i Vita huset. Det här mötet mellan ledarna till två till befolkningens största länderna i kontinenten sker inte med den bästa av utgångspunkterna. Ledarna står långt ifrån varandra ideologiskt och relationen mellan länderna har minst sagt varit frostig de senaste åren. Fredrik Uggla, latinamerikexpert och docent vid Uppsala universitet är med oss nu. Hej Fredrik, tack för att du är med oss ikväll.
Hej.
Om vi börjar med, Lula höll ju en presskonferens direkt efter det här mötet. Han gjorde det ensam. Dina tankar om det som har kommit fram under det här mötet?
Ja, det som framförallt drar uppmärksamheten till sig är ju det att det inte var någon gemensam presskonferens som hade varit utlovat. Det blev inget foto i ovala rummet mellan de två presidenterna. Båda två gick ut på varsitt håll och sa att det hade varit ett bra möte, men det är uppenbart att man här inte har nått någon typ av samförstånd kring de frågor som låg på bordet. Och det var frågor som rörde Brasiliens stora mineraltillgångar, hur de ska utvinnas, det rörde tullfrågor, det rörde förmodligen även den brottsdömde tidigare presidenten Jair Bolsonaro, ideologiskt allierad till Donald Trump. Och även om man inte nådde några typer av överenskommelser här, uppenbarligen stod man för långt ifrån varandra, så är båda sidor angelägna om att inte förstöra relationen som återbyggdes bara för några månader sedan egentligen.
Mm, ja, jag beskrev ju alldeles precis då relationen mellan USA och Brasilien som frostiga. Spanska tidningen El País beskriver dem som de sämsta på 200 år. Vad är bakgrunden till det här? Du nämnde ju bland annat Bolsonaro.
Ja, det är mycket Bolsonaro, men det är också det att USAs mycket protektionistiska politik under Trump har skadat Brasilien. Och Brasilien ser också med stor oro på den återskapandet av Monroe-doktrinen, USAs överhöghet över det västra halvklotet som Trump-regeringen hävdar. Och som Brasilien, liksom även Mexiko och andra stater, inte alls erkänner. Så det finns ett antal stötestenar. Länge var också Brasilien en väldigt nära handelspartner till USA. Lula betonade det i sina kommentarer nu och sa att under hela 1900-talet så var Brasilien nära knutet till USA via handel. Men idag är situationen inte så. Idag går huvuddelen av den brasilianska exporten till Kina, kanske 2-3 gånger så mycket som går till USA. Och USA har därigenom inte samma betydelse för Brasilien. Mm. Och det är väl det, också det som ligger i detta att brasilianerna nu kan söka sin egen väg på ett annat sätt.
Mm. Brasilien straffades ju med höga tullar när Jair Bolsonaro då för presidenten för Brasilien åtalades. Han är ju dömd till fängelse nu. Sen tinar de upp lite grann ändå. Hur skulle du beskriva relationen mellan Brasilien och USA nu?
Ja, men den har förbättrats och det är väldigt tydligt att det har skett genom medling av brasilianska företagare, framförallt inom jordbrukssektorn. Det stora bolaget JBS, leds av en man som heter Batista, som både i höstas när Lula och Trump möttes i samband med FNs toppmöte i New York och då återskapade en någorlunda bra relation. Och nu så är det tydligt att de här har kommit på en vänskap, blev mycket sagt, men en respektfull fot gentemot varandra. Mm. I själva verket är de ganska lika. De har ungefär samma ålder. Båda män i 80-årsåldern som
karismatiska.
Har ideologiskt karismatiska, har ett direkt tilltal, men står ideologiskt mycket långt ifrån varandra förstås. Mm.
Fredrik Uggla, latinamerikaexpert, berättade det där. Vi har med oss också Emma Ricknell som är USA-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Välkommen till senaste studiet kväll du också.
Tack.
Du, hur viktigt är det här mötet för Donald Trump?
Ja, jag skulle säga att Brasilien är ju alldeles för stort för att på något sätt ignoreras här, utan måste hanteras på något sätt av Trump-administrationen på ett någorlunda vänligt sätt i alla fall, får man väl säga. Och Brasilien är ju väldigt viktigt för USA av flera skäl, och några kan man väl kanske se direkt som, ja, att Brasilien är största ekonomin och en regional maktfaktor, och så har det ju att göra med förstås resurserna som nämndes, med jordbruk och energi och de här kritiska sällsynta mineralerna som USA verkligen vill säkra. Och från ett mer övergripande perspektiv så blir ju Brasilien väldigt viktigt rent geopolitiskt, eftersom det är ledande inom BRICS-samarbetet, och om USA tappar inflytande där, då är det kanske något annat land som vinner mark, och om det är Kina så är det ju negativt förstås för USA.
Mm. I samband med att USA kidnappade Venezuelas president Nicolás Maduro så talade ju Trump om att den 200 år gamla Monroe-doktrinen, som Fredrik också nämnde här, att den ska återupplivas. Han skulle kalla det för Monroe-doktrinen, sa han lite så här skämtsamt men ändå allvarligt. Hur stark närvaro har USA i Latinamerika idag?
Jag tror att det skulle kunna vara mycket starkare, eftersom det finns en hel del starka självständiga nationer i den regionen. Det, ibland så verkar det som att det låter som att man kanske har mer makt över dessa länder än vad man egentligen har, eller mer inflytande, med tanke också på att de har andra samarbeten och andra allierade, så att säga. Till exempel då BRICS-samarbetet där även Ryssland ingår, och andra länder i det globala syd som Brasilien samarbetar med och andra länder. Så att jag tror att det annonseras väldigt tydligt som en säkerhetspolitisk doktrin här. Men vi får se vad det egentligen får för faktiska konsekvenser och vad de hinner genomföra på de 2 år som den här Trump-administrationen i alla fall har kvar drygt.
Det har varit tull- och handelskrig och nu ett riktigt krig mot Iran. Hur påverkas USAs position i just i Latinamerika och i omvärlden av just det?
Jag tror inte att någon suverän nation vill se sig själv utnyttjad eller invaderad på något sätt av olika skäl. Nu har det pratats mycket om det här med att Trump vill kunna kalla de här kriminella nätverken i Brasilien för terrorister, så att man på något sätt skulle kunna få mer inflytande på grund av att man hävdar att det här är en inhemsk liksom risk att det sker, att de får röra sig fritt i de här länderna. Det tror jag inte att en suverän nation är intresserad av överhuvudtaget.
Nej, jag hörde Lola på presskonferensen efteråt som sa att den frågan hade inte överhuvudtaget diskuterats, att den här terrorklassningen och det här. Fredrik Uggla, jag nämnde Venezuelas president Nicolás Maduro här för en liten stund sedan. Men Trump har ju riktat hot mot Colombia, Kuba, Panama och Mexiko bland annat. Hur ser länderna i regionen på USAs agerande i nuläget?
Ja, med stor oro. Samtidigt får man ju konstatera att USA använder styrka gentemot mot de länder som är relativt svaga. Man har hotat Panama och tagit tillbaka kanalen. Panama är väldigt litet, Kuba är väldigt fattigt. De stora länderna i regionen, Mexiko och i det här fallet också Brasilien, de har man förfarit mindre aggressivt emot, även om retoriken ofta är hög. Men med det här sagt, en fråga som Lula sa hade kommit upp på mötet var just Kuba. Kuba är ju under en hård amerikansk blockad nu, och Trump har ju flera gånger sagt att man bara väntar på att den kubanska regimen ska falla och att USA i praktiken skulle ta över landet på något sätt. Och det här, Brasilien gör sig här ofta till en slags talesperson för Latinamerikas oberoende och suveränitet och har ju tagit upp det. Men det finns ju ingenting som tyder på att amerikanerna kommer att lyssna på brasilianerna i just Kubafallet. Ett land som ligger betydligt närmare USA än Brasilien rent geografiskt.
Emma Regnell, jag tänker det går inte speciellt bra för Trump i kriget mot Iran. Hormuzsundet är ju fortfarande stängt. Nu höll de ju inte en gemensam presskonferens, eller visar de ju när Trump tar emot folk och de sitter och äter middag och sånt med andra världsledare. Men har du märkt någon förändring i hans framtoning när han träffar andra världsledare?
Man skulle kunna tänka sig att det borde finnas någon slags strategi om att ändå hålla några relationer på något sätt vänliga. Och det här är återigen en så viktig handelspotentiell handelspartner och annat. Man kan inte förlora på alla fronter så att säga. När man lyssnar på debatten som förs i USA just nu, det är ju konsekvent låga förtroendesiffror. Mm. Och det går ju inte åt rätt håll helt enkelt. Och blir det sämre, återigen, det kommer att betyda väldigt mycket för hur en republikansk president behöver agera ute i världen. För det är mellanårsval. Mm.
Tack så mycket, Emma Reknell, USA-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet. Tack också Fredrik Uggla, latinamerikexpert och docent vid Uppsala universitet, för att du var med och delade med dig av din analys. Vi byter ämne här i Studio 1 kväll. Smittspridningen i samband med utbrottet av infektion med hantavirus på kryssningsfartyget Hondius fortsätter. Och idag så rapporteras det om det första misstänkta fallet utanför fartyget. Rickard Elefalk, reporter på Ekot, med mig här i studio nu. Vad kan du berätta mer om detta?
Ja, men det handlar om en flygvärdinna som är isolerad nu på ett sjukhus i Nederländerna enligt lokala medier i Amsterdam. Och hon skulle i så fall vara den första som har smittats av det här viruset som inte varit ombord på det här kryssningsfartyget. Hon ska ha haft kontakt med en av de tre hittills som har avlidit av infektionen. Det handlar om en nederländsk kvinna som lämnade fartyget redan på ön Sankta Helena efter att hennes man då dött av den här infektionen. Den här kvinnan flög sedan till Johannesburg och där ska hon ha svimmat och dog sedan den 26 april. Och det har bekräftats att både hon och hennes döda make då hade den här hantavirusinfektionen. Det är oklart exakt vilken typ av kontakt hon och flygvärdinnan hade. Den här flygvärdinnan ska nu ha lindriga symptom och hon är inte heller bekräftad att det är det här viruset, utan det är misstankar då än så länge.
Totalt 8 personer misstänks ju vara smittade. 5 av dem är ju bekräftade så här långt. Vad händer nu?
Ja, men just nu är fartyget på väg till Teneriffa. Av de omkring 100 personer som är ombord just nu ska det inte vara någon som har symptom. Sen finns det ett 50-tal personer som redan har lämnat det här fartyget och som nu övervakas. Det är så att det här viruset kan ha väldigt lång inkubationstid, alltså tiden från att man smittas till att man börjar få symptom. Ibland kan det vara så långt som 2 månader, så det gör att man behöver hålla koll på de här personerna under väldigt lång tid då för att se om de börjar utveckla symptom. Och samtidigt förstår man utmaningarna med att smittspåra i liksom den moderna världen, för att de här passagerarna som har lämnat det här fartyget finns nu på 4 olika kontinenter över hela världen.
Mm. 3 personer har dött hittills, men samtidigt så går Världshälsoorganisationen WHO ut idag och säger att risken för allmänheten är ganska låg. Vi ska ta och lyssna på hur det lät.
While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations.
Ja, det sa Tedros Ghebreyesus, alltså som är ordförande för WHO. Och han säger då att man arbetar med flera regeringar just nu för att spåra det här utbrottet. Mm. Och samtidigt säger man också att det är ett allvarligt virus då, men att risken för allmänheten är låg. Mm.
Och hur ska man förstå det då? Alltså att det är allvarligt virus, men var inte speciellt oroliga?
Mm. Ja, men det är ju så att det här är ett väldigt farligt virus om man blir smittad. En expert som Svenska Dagbladet pratat med säger att det kan vara så mycket som 30% dödlighet, alltså att 30% av de som blir sjuka dör av det här. Och det gäller även unga och friska personer då. Men samtidigt så är det ju inte alls lika smittsamt som till exempel covid-19 eller influensa. Det var ju 149 personer ombord på fartyget och just nu handlar det om 8 som misstänks ha smittats. Man kan jämföra det med de situationer som har varit när det har funnits covid ombord på kryssningsfartyg. Då har det ju spritts väldigt snabbt och en stor andel, de flesta ombord, har liksom blivit sjuka. Och WHO gick ut då idag och var väldigt tydliga med att man bedömer den här risken då för allmänheten som låg. Det här är inte starten på en epidemi eller pandemi, säger man. Och det beror då på att viruset inte sprids alltså lika effektivt. Det kräver nära kontakt och så för att man ska smittas.
Mm. Samtidigt, inte så konstigt, många är oroliga kanske. Vi har ju coronaviruset ganska färskt i minnet. Men vad händer nu framåt då?
Ja, men som sagt är den här båten på väg till Teneriffa nu på Kanarieöarna. Den befinner sig i havet utanför Västafrikas kust och väntas komma till Teneriffa på lördag. Sen kommer då processen börja med att evakuera passagerarna i början av nästa vecka. Och det kommer vara en väldigt stor process. Fartyget kommer inte få ligga till i hamnen utan får bara ligga för ankar en bit ut. Och passagerarna ska tas i land via mindre båtar då. Och de spanska myndigheterna gick ut idag och sa att de som är spanska medborgare kommer att flygas med militärflyg då till ett sjukhus i Madrid där de kommer att isoleras. Mm. Och samtidigt pågår då också ett intensivt arbete i Argentina med att ta reda på var det här viruset egentligen kommer ifrån och hur det tog sig ombord på båten.
Rickard Elfalk, reporter på Ekot, tack för den rapporten. Nu en återsändning av tidiga Studio 1 idag med Cecilia Schavar och Mattias Rensmo.
Ja, över 300 tidigare eller sittande politiker kan kopplas till de kriminella gängen. Det är en av slutsatserna i en ny rapport som presenteras idag av Sverige mot organiserad brottslighet.
De har tittat närmare på de 50 000 till 60 000 gängkriminella som uppskattas finnas i Sverige idag. Och en av initiativtagarna till projektet är kriminologen Amir Ostami. Välkommen till Studio 1.
Tack.
Ja, 313 tidigare eller sittande förtroendevalda av de 73 som valdes in den här mandatperioden har kopplingar till de kriminella gängen enligt er rapport. Hur ser de här kopplingarna ut?
Förenklat så ingår de inom den organiserade brottsligheten. Det är inte bara kopplingar. Vad vi har gjort är att vi har data från polismyndigheten utifrån deras bedömningar av aktiva individer inom organiserad brottslighet. Men eftersom syftet är att skapa en samhällsgemensam lägesbild, då har vi också data från researchgruppen eller företaget Acta Publica. Och då har vi slagit ihop det här och delvis överlappar de här datamängderna. Och då har vi fått en population på drygt 50 000 individer som de här två olika aktörerna bedömer är aktiva medlemmar, aktiva individer inom organiserad brottslighet. Och utav de här 50 000 så är det, tittar vi fem mandatperioder bakåt som vi har data, då är det drygt 300 av dem som är lokala förtroendevalda, då, förtroendevalda på lokal nivå. Det är den delen, men syftet med den här rapporten har ju varit att kartlägga egentligen både individuella faktorer men också samhällskontakter generellt. Vilka samhällssektorer förekommer då? Politik är precis som du har nämnt. Men också att stor andel har suttit i bolagsstyrelser. Det är flertalet som har vunnit upphandlingar. Men också deltagit och upphandlat, alltså suttit i styrelser på kommunala bolag. Kombinationen med det och politiker och att de har varit sysselsatta i väldigt samhällskänsliga yrken som myndighetshandläggare och säkerhet och bevakning gör ju det här att det här blir extra sårbart utifrån flera perspektiv, inte minst utifrån ett, skulle jag säga, säkerhetsperspektiv.
Vad skulle du säga är de största konsekvenserna av den här bilden som ni målar upp?
Vi målar upp det att det finns två utmaningar. Ena är de här volymerna, alltså själva volymsårbarhet kallar vi det för. Att numerären i sig gör det här till en stor sårbarhet. 50 000 är ganska många. Tittar vi på vilka de har begått brott med och vilka de har suttit i styrelser med, alltså har direkta bolag eller kriminella kontakter, då hamnar vi över 200 000. Så själva volymen ju är en sårbarhet. Men det mer allvarliga, de här funktionerna som politiker, samhällskänsliga, det är allvarligt för att det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten. Beslutsprocesser. Det kan vara allt från bygglov, insyn i känsliga uppgifter. Vi finner ganska många sysselsatta i vården exempelvis. Och där har man ju tillgång till information som den här miljön inte ska ha tillgång till.
Men är det så att säga aktiva kriminella vi pratar om här, eller är det folk som var kriminella för många år sedan? Eller?
Det är aktiva individer. De behöver inte, det är inte alla som har varit skäligen misstänkta för brott. Jag tror att vi måste också ha med oss den stereotypa, ta bort den här stereotypa bilden att en individ inom organiserad brottslighet, det är en grabb från förorten som säljer knark och skjuter. En stor del av den här populationen, även när vi tittar internationellt internationellt. Man kallar det lite för gråmaffian. De håller sig borta från vissa typer av aktiviteter. Det man ska vara orolig, de som inte förekommer i misstankeregistret, så att säga.
Men pratar vi om folk som ändå begår brott, eller är det mer en moster till någon som...
Inga släktingar har vi tittat på, utan det är individer som ingår i populationen eller har begått brott med den här populationen, eller under samma år suttit i samma bolagsstyrelser.
Vi har med oss Johan Olsson här också i studion. Du är chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, vad säger du om den här bilden då, att så pass många kriminella, då, organiserat kriminella, har tagits in i liksom samhällsstrukturen?
Ja, men i grunden skulle jag säga att det här förstärker och befäster den bilden vi har. Lite som Amir är inne på, att den organiserade brottsligheten är väldigt stor och omfattande. Här kommer det ju då återigen siffror som är höga när vi tittar på många aktörer. Det är tidigare kommit siffror på brottsvinster, och de hänger så att säga ihop. Det är stora brottsvinster och det är många personer. Det är ganska logiskt. Utifrån det så blir det också väldigt tydligt i den här rapporten att de här individerna står för en ganska stor del av den totala brottsligheten också. Och det där förstärker ju den bilden som vi har, att den organiserade brottsligheten kan inte betraktas som narkotika- och våldsrelaterad brottslighet bara. Jag upplever ofta att vi hamnar lite i den diskussionen. Skjutningar får med all rätt mycket fokus, men att det kanske lite skapar en felaktig bild av organiserad brottslighet även i Sverige. Det är ett mycket bredare fenomen.
Vad mer är det, så att säga, det som syns på gatan?
Ja, men det är ju mycket andra typer av brott. Det är ju allt ifrån att tjäna pengar på arbetslivskriminalitet, till att tjäna pengar på telefonbedrägerier, till att tjäna pengar på att sätta företag i konkurs eller begå bedrägerier genom att ta lån man inte vill betala. Det finns en mängd olika upplägg, och det här är ju som vatten. De söker sig till det som ger mest pengar för minst investering och minst kostnad, så att de finns på väldigt många ställen. Och man kan väl säga att en sån här rapport understryker också det som vi ser tydligt, att det perspektivet som ju varit historiskt och kanske var väldigt relevant skulle jag säga för 10 år sedan med de utsatta områdena, att vi hade geografiska områden som vi fortfarande har stora problem i, men det har spridit sig därifrån. Och nu måste vi kanske mer titta på utsatta branscher, och det är inte bara en eller två, man har ju länge pratat om restaurang eller ibland pratar om kontantintensiva branscher. Det är väldigt tydligt att det här gäller även branscher som inte är kontantintensiva, där man behöver delvis ha en hög utbildning för att kunna verka. Det har vi sett under en tid.
Om vi tittar på det här med politiker och förtroendevalda, över 300 då, de senaste 20 åren sittande eller för detta politiker, 73 de senaste 4 åren som ni har tagit fram. Var det en siffra som förvånade dig, Johan Olsson?
Nej, inte direkt. Alltså, 2 delar får man ha med sig. Dels är ju så att säga grundpopulationen väldigt stor. Vi pratar om väldigt många individer, så att i någon mån är det en naturlig konsekvens av att vi pratar om en väldigt omfattande brottslighet. För det andra är det ju så att det finns ju ett intresse av att vara i positioner där det går att tjäna pengar. Och det involverar ju bolag, men också en del politiska tjänstemannaroller. Så att det har vi sett tidigare i de särskilda branscher också. Så att det är ju en dyster siffra, men den är inte förvånande skulle jag säga.
Amir och Stami, ni har tagit fram den här rapporten då. Vad kan man säga om hur man kan liksom komma åt det här problemet då med gängkriminella som tar sig in i olika samhällsinstitutioner på det här viset?
Och lite som Johan har varit inne på, att man ska inte se den organiserade brottsligheten som något isolerat parallellt vid sidan om. Det är inbäddat i samtliga samhällssektorer. Vi har generellt inte ett brottsproblem i Sverige. Det vi har problem med personer som organiserar sig, det vill säga organiserad brottslighet. De brottstyper som är kopplade till den här miljön, det är de som ökar ganska kraftigt, som ekonomisk brottslighet med mera. I rapporten så har vi medvetet inte pratat om rekommendationer, för att vi tänker att det är samhällsaktörerna utifrån lägesbilden som ska ta fram förslag på åtgärder. Men vi har ändå sagt att vi behöver titta på att man behöver titta på hur kan man förebygga strategiska sårbarheter. Inte bara de sårbarheter som finns, men också sårbarheter som kan komma. Exempelvis det här förslaget som på EU-nivån är EU-INC, att det går snabbt att skapa bolag och så vidare. Det kan också, man behöver ha en förberedelse på hur man täpper till de här sårbarheterna.
Johan Olsson från polisens nationella operativa avdelning. Vad säger du, hur kan man jobba förebyggande med detta? Det gör ju ni förstås på många olika vis.
Ja, men det första man kan säga är att det är uppenbart att problemets omfattning är så stor att vi måste komplettera det lagförande arbetet med att täppa till de här sårbarheterna. Och det behöver vi göra gemensamt. Det är väldigt sällan polisen kan göra det eller huvuddelen. Vi jobbar tillsammans med andra. Men vi gör det för att ta ett exempel. För inte allt för många år sedan så var det, får man nog ändå säga, väldigt enkelt att starta en valutavecklingsverksamhet i Sverige. Det där utnyttjade kriminella väldigt snabbt i väldigt stor skala för att tvätta pengar, för att hantera brottsvinster på olika sätt. Jobbade vi, hade ett antal ärenden som blev rätt uppmärksammade, men vi höll också i och tillsammans med andra tillsynsmyndigheter såg till och med politikernas hjälp ändrade kraven, men sen också följde vi upp den och fortsatte att följa upp den med andra tillsynsmyndigheter med en ökad kontroll enligt hårdare krav. Och det gör att det är en bransch som jag skulle säga ser betydligt bättre ut idag än den gjorde innan det började. Så att det handlar mycket om kraven, kontrollen.
Men med tanke på alla dessa kriminella då i så fall, som ändå finns uppe i liksom samhällskroppen på något sätt, hur hotat är det svenska systemet?
Jag skulle väl ändå vilja säga att förmågan i systemet att agera är gott. Vi har en frisk statsapparat och det märker vi mycket när vi jämför med andra länder. Det oroande är nog egentligen mer hur många branscher som är hårt ansatta. Det finns ju också fler och fler röster som höjs för att fler... Staten har ju ändå ganska goda möjligheter att kontrollera sin personal och så. Utan jag skulle vilja säga att i det här läget så är det nog mer så att vi tittar på vissa branscher och effekten att få på dem.
För kort bara, du är ju liksom från polisen här. Vad kan ni göra för att sätta stopp för det? För så här skulle det väl inte vara?
Nej, men vi jobbar tillsammans med många myndigheter för att bygga de här brandgatorna på olika sätt i olika branscher. Vi har jobbat intensivt med flera andra myndigheter när det gäller HVB-hem, där vi också har upptäckt stora problem med mycket gängkriminella. Både med att stänga ner bolag som kontrolleras av gängkriminella, men kanske ännu viktigare och se till att regelverket ändras och följt upp på ett annat sätt, så att branscherna blir mindre utsatta.
Amir Ostami, till sist, vi som väljer personer in i våra kommunfullmäktige och annat på lokal nivå där det här är ett problemet är som störst, då bör vi vara mer medvetna och försöka ta reda på mer om våra politiker när vi röstar.
Absolut, men jag tror det är lite svårare för vanliga medborgare, men här det är därför vi behöver en journalistkår som har de verktyg de behöver, för att bland annat där de olika granskningar som gör att den här problematiken kan uppmärksammas, så att väljare kan ta del av den informationen.
Det säger Amir Ostami som är kriminolog, och Johan Olsson, chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, var också här. Tack för att ni var med i studiet. Sverige använder tobakslobbyns argument trots att det inte finns stöd för dem i vetenskapen. Det har Ekot avslöjat idag.
Och påståendena från tobaksbranschen används som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset.
Benjamin Dosa, utrikeshandelsminister, du skrev under Sveriges officiella protest och du är med oss nu. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag först bara... Varför är det viktigt för Sverige att andra länder inte förbjuder vitt snus?
Jo, men av flera olika skäl. Frankrike har ju dragit det här allra längst. Man likställer vitt snus med narkotika. Och det är klart att det här innebär att svenskar som åker dit och turister som studerar kan alltså få höga bötesbelopp. Till och med fängelse finns i straffskalan för att de har med sig en dos eller en stock snus. Det tycker vi såklart är helt orimligt. Det är ett av skälen. Ett annat skäl är för att exporten av både traditionellt snus men också vitt snus är en viktig näring i Sverige som anställer hundratals personer i vårt land. Vi ser dessutom hur exporten har ökat kraftigt de senaste åren. Mm. Så att vi går ju fram med det här av flera olika skäl.
Just det, för ett skäl då. Ni skriver från regeringen i en av protesterna mot Frankrikes förbud att ett sånt riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. På vilka sätt då?
Nej, men Sverige är ju ett av de länderna i hela Europa som har lägst lungcancerdödlighet. Den är betydligt högre i Frankrike och det är ju ett direkt resultat av att många fler röker i Frankrike. Så det är klart att i det fall som en rökare väljer att avsluta sin rökning och istället börja snusa så uppstår hälsovinster. Det är inget kontroversiellt med att säga det.
Men för jag tänker, Ekots granskning visar ju att det inte finns något stöd i forskningen för att det vita snuset eller snus är ett effektivt sätt att minska rökningen. Vi kan väl bara höra till exempel Folkhälsomyndighetens avdelningschef Josefin Pevje Jonsson.
Det finns ingenting i forskningen som visar på att snus eller det nu vita snuset är ett effektivt rökavvänjningsverktyg.
Mm. Det gäller både snus och det vita snus?
Det gäller både snus och det vita snuset.
Benjamin Dosa, varför pratar ni om ett folkhälsoargument här när det inte finns belägg för att snusningen är det som fått svenskar att röka mindre?
Ja, men det där är ju att slå upp helt öppna dörrar. Alla vet att snus inte är någon slags hälsoprodukt. Man borde inte snusa på samma sätt som att man inte borde äta chips eller dricka cola eller ta en öl. Men i det fall vuxna människor själva fattar beslut om att snusa så kommer den svenska regeringen, framförallt om de är i Frankrike och kan bli likställda som att de är narkomaner, att stå upp för svenskar som turister i Frankrike. Och det är ett faktum att Sverige, framförallt bland män, har bland de lägsta lungcancerdödligheterna på hela kontinenten. Det är någonting som vi ska vara stolta över. Mm. Så att avslöjandet förändrar ju inte vår hållning. Det här är ju en hållning som jag personligen har tyckt i 15 års tid.
För problemet är ju att även om det du säger stämmer, vilket du gör, och rökning är väldigt farligt, så visar då vetenskapen inte att det finns någon koppling mellan att just att snusning skulle göra att man slutar röka.
Nej, så kan det mycket, mycket väl vara, men det faktumet ändrar inte vår position. Utan som sagt, vår position bygger på att svenskar som är i Frankrike inte ska riskera höga bötesbelopp med flera hundratusen kronor eller hamna i fängelse i värsta fall. Och att vi vill att våra företag ska kunna exportera till Frankrike.
Men varför använder folkhälsan som ett argument då i så fall i den här då protesten mot Frankrikes förbud? För där var ju det en av aspekterna, att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser just nu, förbudet som det står.
Jo, men återigen, att fler har valt att snusa i Sverige och färre har valt att röka, då uppstår rent mekaniskt hälsovinster i det. Men sen förstår ju alla att man borde inte snusa. Det är ingen hälsoprodukt. Nej. Det är därför vi i Sverige har regleringar på att det är 18-årsgräns. Man får inte marknadsföra mot en ung publik. Det finns varningstexter på dosor. Det har vi inga synpunkter på att andra länder också inför.
För det som är grejen är att det går ju inte att visa rent vetenskapligt att det finns en koppling mellan att många snusar och att få röker.
Nej, och den kopplingen var ju inte bärande i vår position. Så att,
betyder då i så fall riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser?
Ja, men återigen, Sverige har bland de lägsta lungcancerdödligheterna i hela Europa. Och det är ju ett direkt resultat av att betydligt färre röker i Sverige. Det går ju knappt att hitta människor som röker när man är ute på gator och torg. Det är ju positivt. Och Frankrike vet vi har väldigt stora problem med rökning. Ja. Och betydligt fler dör i lungcancer till exempel som ett resultat av det. Det är ju där de borde lägga krutet.
Just det. Men Benjamin Dosa, vad har det med snusning att göra?
Jo, men jag menar, effekten av det har ju inneburit att vi har bland de lägsta lungcancerdödligheterna på hela kontinenten. Sen är jag den första att säga att man borde inte snusa överhuvudtaget. Men om man väljer mellan att röka och snusa så borde man definitivt inte röka.
Men förlåt, att vi kanske upprepar mig lite. För jag tror vi är säkert många som känner någon som slutat röka och som istället valt att snusa och sådär. Så det har vi ju hört mycket om. Men när du säger nu då att effekten av det har med snusningen att göra, det finns ju inga belägg i forskningen. forskningen för att just den minskade rökningen i Sverige har att göra med snusningen. Så varför tar ni in det i argument som har med det vita snuset att göra?
Men som sagt, det här handlar ju om ett underlag som en av våra myndigheter har tagit fram. När vi har tryckt på det här gentemot Frankrike, både rent diplomatiskt, vi har skickat fler brev, vi lyckades skjuta upp hela lagstiftningen med 3 månader, så har ju det snarare handlat om att vi vill skydda svenska intressen. Och att svenskar som snuskar ska känna att den svenska regeringen står på deras sida. Så det här har ju inte varit en bärande del i våra beslut som vi har fattat.
Ja, jag förstår. För det är ju så att ni skriver ju också från regeringens sida att det är riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Men jag tänker på dig också, Benjamin Dosa, att den här frågan om snuset har ju varit väldigt viktig för dig i väldigt många år. När du var MUF-ordförande så sa du bland annat att svenskt snus räddar liv. Nu när du vet att forskningen inte stödjer det, alltså att det är så att svenskar röker mindre på grund av snuset, står du fast vid det?
Jag tror att alla som har ett förflutet i ett ungdomsbund kan nog komma på både en och två saker som har varit lite tillspetsade i ens ungdom. Så att nej, jag skulle väl kanske inte uttrycka mig på exakt det sättet. Men det jag hela tiden har sagt, och det jag fortfarande står bakom, att i det fall en rökare väljer att sluta röka och istället väljer att snusa, då uppstår hälsovinster. Sen om forskningen säger vilken faktor det är, jag menar, det måste ju experter få utreda. Men vi ska vara stolta. Vi har ju en över 400 år tradition i Sverige och relation till snus. Vi har över 1 miljon människor som snusar antingen traditionellt sett snus eller vitt snus. Mm. Och vi har en exportnäring som växer. Det är bra för Sverige. Sen borde man inte snusa. Det tror jag alla tycker i grund och botten.
För jag tänker just på att du lyfter många andra argument här för att protestera mot Frankrikes förbud. Varför räcker det då i så fall inte, utan att man även behöver det här folkhälsoargumentet, trots att det då i så fall enligt de här studierna inte, att det inte finns något samband?
Nej, i min bok så räcker de argumenten. Men det är klart att vi vill göra andra länder varsamma på den utveckling vi har sett i Sverige. Att vi länge har haft bland dem, vi har varit ett av de länder med lägst lungcancerrelaterad dödlighet, speciellt bland män. Och det är såklart ett direkt resultat av att väldigt få röker. Och många av dem istället har valt andra nikotinprodukter eller traditionellt snus. Så det är klart att det finns en dimension här, men det har inte varit det som har varit direkt avgörande. Vi hade så att säga ändå stått upp för svenska snusare att få vara snusare även i Frankrike.
Ja, det är mer varför ni i så fall argumenterar just utifrån folkhälsan om det nu inte stämmer i så fall.
Men jag tycker att jag har redogjort det här väldigt tydligt och återupprepar det jag har sagt flera gånger tidigare, att Sverige är ett av de länder med lägst lungcancerrelaterad dödlighet. Det är någonting som vi är väldigt stolta över.
Just det. Enligt forskning är det ju snarare andra skäl som är anledningen till att Sverige har en då låg rökning. Man pekar på saker som förbuden och att man ska vara motiverad till att bry sig om hur rökning påverkar andra och så vidare. Och inte snuset. Alltså då svenska kvinnor började röka allt mindre i Sverige innan det vita snuset slog igenom. Till exempel så är det så nu att du efter detta kommer att börja använda argumentet om folkhälsan mindre när du pratar om vikten av det vita snuset ute i Europa?
Nej, jag kommer använda exakt samma argument som vi har haft under hela den här processen. Det vill säga att vi kommer stå upp för svenskar som snusar. Det vill säga att vi kommer stå upp för svenska företag som exporterar och skapar jobb och skatteintäkter i Sverige. Och att i det fall en rökare väljer att sluta röka och istället börja snusa, så uppstår hälsovinster i det. Det är helt okontroversiellt.
Benjamin Dosa säger det alltså, Sveriges utrikeshandelsminister. Världens största konstutställning i Venedigbiennalen kantas redan av protester, det har du säkert hört om. Det handlar då framförallt om att Ryssland men även Israel tillåts delta med konstnärer i sina nationella paviljonger.
Men vi börjar lite i en annan ände. Det handlar om Ukrainas paviljong i år. I den finns en staty som färdats hela vägen från Pokrovsk i Donbass i östra Ukraina.
Här är då den här origami-hjorten i betong som har rest hela vägen från Ukraina till Venedig på ett lastbilsflak, men så här helt öppet så att man hela tiden har sett den här betongskulpturen som är uppsliten från sin sockel och hänger med hjälp av såna här band som man använder för att fästa saker på ett lastbilsflak.
The gear is like displaced person and also a cultural object of course that we saved and we celebrate in that it's safe.
Den kantiga hjorten som är Tranna Kadirovas verk är majestätisk där den hänger i banden vid Giardinis ingång till biennalen. Benen är trasiga och bär inte längre, men hjorten är en påminnelse om att den ukrainska kulturen lever vidare trots de ryska aggressionerna, säger ukrainska paviljongens kurator Xania Malicha.
This sculpture lost its pedestal, how million Ukrainians now lost their home.
Och även om just den här skulpturen räddats så har de ryska bombningarna förstört tusentals ukrainska konstverk. Det måste vi påminnas om, på samma sätt som mängder av ukrainare förlorat sina hem, fortsätter Ksenia Malicha.
But a lot of thousands of cultural objects are looted by Russians and also destroyed by rockets. So.
Inte långt därifrån ligger Rysslands paviljong. Sen 2022, då den fullskaliga ryska invasionen inleddes, så har ryska konstnärer inte tillåtits delta på biennalen. I år blev det annorlunda då biennalens nya ordförande Pietrangelo Buttafuoco, som står nära den italienska ytterhögerregeringen, ville bjuda in Ryssland igen. Buttafuoco menar att konst handlar om fred, vilket han upprepade på en presskonferens häromdagen.
Ai giardini della Biennale oggi sono presenti l'Ucraina.
Både Ukraina och Ryssland är närvarande i det klassiska paviljongområdet som kallas Giardini. Och jag kunde också plötsligt se Irans och Israels flaggor nära varandra.
Perché a Venezia noi non imbracciamo le armi.
Inte på grund av den alfabetiska ordningen, men för att vi inte tar till vapen i Venedig, deklamerar Pietrangelo Buttafuoco och avslutar med att säga att fred föder fred.
Civis pacem para pacem.
Men Iran meddelade sen samma dag att de inte kommer delta på biennalen i år, så den närheten blev det inte mycket med. Ryssland däremot har under pressdagarna vidöppna dörrar, en spritbar och performance som blandar musik, poesi och filosofi. Men jag får aldrig prata med konstnärerna utan enbart med en pressperson med en kaninmask i papier-mâché.
Basically the artists are concentrating on the performance so yes. We don't release interview but I'm happy to answer if of course.
Konstnärerna upptagna av sina performance och kan inte ge intervjuer, och all information om utställningen finns på vårt Instagram-konto, svarar pressmannen samtidigt som han försöker backa bort från mikrofonen.
I have a very hard to hear because I have the mask. So.
Right. Sorry.
När Rysslands Italien-ambassadör senare invigde paviljongen beklagade han sig över att grå EU-byråkrater försökte stoppa det som han beskrev som en fortsättning på Italiens och Rysslands starka kulturella band. Han syftade på att kommissionen i Bryssel återigen hotat med att dra in EUs bidrag till nästa konstbiennal. Samtidigt stormade konstnärsaktivister från Pussy Riot och Femen mot ryska paviljongen och gjorde allt för att blockera ingången. De hade på sig sina lysande cerisa balaklavor och sprutade blå, gul och rosa rök upp i himlen innan italiensk polis skingrade dem. Det är bra att ryssar protesterar mot ryssar, konstaterar helt krasst ukrainska kuratorn Ksenia Malicha. För det som nu pågår i Ryssland är framförallt ett problem för ryssarna själva, menar hon.
It's Russians against Russians. I think it's the best thing that could happen. So.
Oh, you think so?
Yeah, of course, because it's their problem, first of all. It's a problem of Russian people. Russian government. Yes, I really think so.
Men jag är besviken på biennalenledningen, lägger hon till, och menar att det är hyckleri att påstå att all konst är neutral. Ryssland instrumentaliserar konsten som ytterligare ett vapen i hybridkriget i Europa, menar Ksenia Malika, och tillägger att hon ändå är tacksam över att 22 av EU:s kulturministrar skrev under ett protestbrev mot den ryska närvaron i Venedig.
We are very grateful for this support and from European Commission and from European countries.
Reportage där av vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som är också med oss direkt nu från biennalen i Venedig. Du, vad mer har hänt där idag?
Ja, Pussy Riot gjorde ett försök till en aktion till nära Markusplatsen, och då så blev de stoppade av polis, och det var mest att det blev väldigt blockerat. De ville då möta biennalens ordförande, heter Pietrangelo Buttafuoco. De ville träffa honom, men han var inte där, så att det blev inte så mycket kanske med den protesten.
Och det är just den ryska paviljongen som har varit mycket av försnacket, så att säga, inför den här biennalen. Den ska vara öppen den här veckan då bara. Varför då?
Så det finns ju flera skäl till det. Dels så finns det ju rena säkerhetsskäl, att det är ju många som är säkert framför hot mot ryska paviljongen. Sen så finns det strategiska skäl från biennalens ledning, att man vill visa att man släpper in Ryssland lite grann men inte hela vägen. Så att man på det sättet tror från biennalenledningen att man ska kunna parera de här hoten från EU att dra tillbaka bidrag till biennalen där den ska vara nästa gång.
För det, att just Ryssland får vara med, det är ju kontroversiellt även i Italien, vad jag förstår. Hur går snacket där?
Alltså, det är en fråga som är känslig för den italienska regeringen, och det går ju som rakt igenom den italienska regeringen, där Matteo Salvini, som tillhör Lega och är vice statsminister, är väldigt Rysslandsvänlig, medan Giorgia Meloni, som är premiärminister, har ju stött Ukraina hela tiden. Meloni har valt att hålla sig lite i bakgrunden och istället skjutit fram sin kulturminister att ta de här diskussionerna med Buttafuoco, som är då biennalens ordförande. Och de är inte på god fot med varandra. Och det är frågan hur det kommer att utvecklas här under maj, när han då ska besöka biennalen.
Det säger Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Tack för att du var med direkt från Venedig-biennalen.
Mer från Studio 1 blir det efter Kvällsekot, som kommer här i P1 om en liten stund. 11:07 är vi tillbaks.
So we are going to run the country.
4 månader efter USA:s tillfångatagande av president Maduro, vad har det blivit av den så kallade Venezuela-modellen?
I got a call from a friend of mine who's years worked in Venezuelan oil sector. Tom, Chris Wright is there. I said, yeah, he's Secretary of Energy, of course. He says, but no. Secretaries of Energy don't go from Washington to Caracas. They call him on a video call. What the hell's going on?
Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges radioappen.
Här är Ekot. Iransk TV rapporterar om att flera explosioner hörts på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet uppger att det handlar om en nedskjutning av drönare. Andra uppgifter gör gällande att det förekommit beskjutning mellan iransk militär och så kallade fiendestyrkor. Mer om det här i Studio 1 ikväll i P1 om en liten stund. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Moderaten Camilla Waltersson Grönvall är socialtjänstminister.
Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja, utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
Det här handlar alltså inte om att använda den elektroniska övervakningen som någon sorts repressiv åtgärd. Alltså det handlar inte om något straff. Utan det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
Reporter August Klittmar. Över 300 tidigare eller sittande politiker kan kopplas till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från Sverige mot organiserad brottslighet. Kriminologen Amir Rostami är en av initiativtagarna till projektet.
Förenklat så ingår de inom den organiserade brottsligheten. Det är inte bara kopplingar.
Bland de 50 000 till 60 000 personer som uppskattas vara gängkriminella i Sverige finns 313 personer som har eller har haft ett politiskt uppdrag de senaste 5 mandatperioderna. Det visar rapporten från Sverige mot organiserad brottslighet. Det handlar framförallt om uppdrag på kommunal nivå och för den här mandatperioden är det 73 förtroendevalda som har koppling till gängen. Något som Svenska Dagbladet var först att rapportera om. Utöver politiken är personer med kopplingar till gängkriminalitet representerade inom bolag. Bland annat som styrelseledamöter på kommunala bolag där de varit med och upphandlat, visar rapporten.
Kombinationen med det, och politiker, och att de har varit sysselsatta i väldigt samhällskänsliga yrken som myndighetshandläggare och säkerhet och bevakning, gör ju det här att det här blir extra sårbart utifrån flera perspektiv, inte minst utifrån ett, skulle jag säga, säkerhetsperspektiv.
Så kriminologen Amir Rostami, reporter Helena Geilani. Idag meddelade Riksbanken att styrräntan ligger kvar på 1,75%. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är riksbankschef.
Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
Reporter Olof Winblad. EU har till den 4 juli på sig att slutgiltigt godkänna handelsavtalet med USA. Annars blir det ännu högre tullar. Det säger president Donald Trump nu ikväll efter att ha pratat med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under dagen. USA och EU enades om avtalet förra året och samtal pågår för att det ska bli klart. Nu slipper krogarna ha ett kök för att få servera alkohol. Det blev klart idag när riksdagen röstade ja till att ta bort matkravet. Tidigpartierna menar att detta bland annat gör det lättare för företagen medan kritikerna pekar på hälsorisker. Bård Rydding som är krögare i Västerås tycker att det är ett bra beslut.
Det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. Nu kanske du kan öppna för 400 000 kanske.
Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. Imorgon får stora delar av landet sol som efterhand får inslag av stackmoln. Temperatur från 18 grader i söder till runt 13 grader i norr. Och det var allt för den här nyhetssändningen från Ekot. I studion, Leif Näslund.
Där är P1, Sveriges Radio.
Välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll torsdag. Explosioner på Iransk ö i Hormuzsundet. Hör vår Mellanöstern-korrespondent om vad det kan medföra för konsekvenser. Kvittningskaoset i riksdagen kan ta år att lösa enligt Moderaternas gruppledare. Och så om Marco Rubios besök hos påven idag. Ett vänskapligt samtal rapporteras det om. Men vad vill påve Leo ha för relation till USA ett år efter att han tillträdde? Pablo Valense i studion. Det kommer rapporter från Reuters att iranska medier uppger att flera explosioner har hörts på en iransk ö som ligger precis intill Hormuzsundet. Enligt iransk statlig tv så ska landets militär och fiendestyrkor ha beskjutit varandra. Radions Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros med oss nu. Hej Samar, tack för att du är med oss.
Hallå.
Hej. Vad vet du om vad som hänt där i regionen?
Ja, än så länge så har vi endast medieuppgifter att gå efter. Enligt amerikanska Fox News så ligger amerikanska styrkor bakom attacker som genomfördes mot Irans stora och viktiga hamn Bandar Abbas. Flera attacker ska ha riktats mot hamnen. Även Irans största ö vid Persiska viken, ön Qasem, ska ha attackerats av amerikanerna. Och enligt en militär källa som Fox News har talat med så är det faktiskt amerikanerna som ligger bakom den här attacken. Även iranska medier, eller attackerna, det är flera attacker det rör sig om. Även iranska medier rapporterar om attacker mot Qasemön, Bandar Abbas och även mot en stad i södra Iran som heter Minab. Och de här uppgifterna kom precis för en stund sedan. Staden Minab blev väldigt mycket uppmärksammat i början av kriget, där en skola utsattes för en attack i början, runt i slutet av februari ungefär, och dödade 170 människor, de flesta var skolflickor. Jag ser också nu uppgifter från iranska medier som uppger att USA har attackerat en iransk oljetanker, och Iran ska ha i sin tur svarat med att beskjuta 3 amerikanska jagare. Så det är väldigt mycket som sker nu vid och kring Hormuzsundet, och enligt iranska uppgifter så ska de här jagarna ha dragit sig tillbaka bort från Hormuzsundet efter att ha blivit beskjutna av iranierna.
Mm. Explosioner på flera olika håll alltså runt i omkring Iran. Förmodade attacker, men inga bekräftade uppgifter alltså officiellt om att det är USA som ligger bakom det här.
Nej, precis. Det här kommer från en militär källa som Fox News har pratat med. Jag har inte sett uppgifterna i någon annan amerikanska medier än Fox News. Men det kommer väldigt många uppgifter från olika iranska medier. Den iranska stats-TV:n och även nyhetsbyråer som står nära revolutionsgardet som Tasnim och Fars som uppdaterar hela tiden om vad som har hänt runt Hormuzsundet.
Men Samar, om det nu stämmer att det är USA som har genomfört de här angreppen, betyder det här att vapenvilan då är över?
Ja, den här militärkällan som Fox News har pratat med menar att det här är inte brott mot vapenvilan, utan det här är, han beskriver dem, eller den personen beskriver dem som precisionsoperationer eller begränsade militära operationer som inte har med, som inte, och inte ett brott mot vapenvilan. Men vi har ju sett hela tiden att den här vapenvilan har varit lite bräcklig, och det har varit lite oklart riktigt hur var vi står och var parterna står. Det ena stunden så har det kommit uppgifter om att parterna kommer ligga nära varandra och att USA kanske kommer gå med på vissa krav som Iran har ställt, och det var senast igår som vi fick se några höra de här positiva tongångarna. Men nu ser vi den här eskaleringen, och så har det skett, så har det varit nästan hela de senaste veckorna på det här viset, där ena stunden så känner man att det går åt rätt håll, att parterna kommer enas, men sen så sker den eskalering igen, så det är lite oklart vad som kommer ske med vapenvilan.
Komplicerade förhandlingar mellan länderna och komplicerad situation här, och samtidigt så fortsätter de israeliska attackerna mot Libanon. Vad är det senaste när det kommer till just Libanon?
Ja, precis. Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon, och enligt hälsomyndigheterna i Libanon så har minst 12 personer dödats under dagen. Det är barn, det är minst 2 barn vad jag har förstått har dödats idag, och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna, och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacken mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare för den militära grenen, eller för elitstyrkan Ar-Radwan. Hezbollah har inte bekräftat hans död ännu.
Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Vi kommer väl få höra mer från dig i kommande sändning under natten och säkert imorgon bitti, just kring de här explosionerna då som hörts kring Hormuzsundet och som enligt medieuppgifter amerikanska styrkor ligger bakom. Nu så blir det en repris av tidiga Studio 1 med programledarna Cecilia Schavar och Mattias Rensmo.
Det var hög närvaro i riksdagen idag också när kvittningskaoset, som det har kommit att kallas, rullar vidare.
För trots flera möten mellan partierna i riksdagen har de inte kommit överens om en lösning på hur kvittningssystemet ska se ut, så att enskilda riksdagsledamöter kan vara borta utan att majoriteten ändras.
Emilia Aro har vi med oss nu, som är P3s politikreporter. Du är på plats i riksdagen. Vad händer där just nu?
Ja, precis. Jag sitter utanför kammaren där det för en halvtimme, 40 minuter sedan var helt fullt med riksdagsledamöter. Nu är de klara, så nu är det tomt. Och det har ju varit votering då, och det verkar inte ha blivit några skrällar idag, utan alla röstade som de ska, eller vad man ska säga. Så även om det ju är väldigt jämnt i riksdagen, så fick Tidöpartierna genom sin politik utan problem. Och det är ju lite lustigt när de är så många in i kammaren och så är de där i 3 minuter och röstar och sen går de därifrån. Men det är ju så det kommer vara nu fram tills de har löst det här kvittningsbråket.
Ja, hur var det med närvaron idag?
Jo, men precis som igår så var nästan alla riksdagsledamöter här. Det var en person som är frånvarande av personliga skäl, som verkligen inte kunde vara på plats. Och man märker ju skillnaden, vi som är här ofta märker ju skillnaden i riksdagen när det är fullsatt. Även om det brukar vara mycket folk på voteringar, så är det verkligen knökat nu. Så att alla är här.
För i morse då träffades riksdagspartiernas gruppledare igen då. Vad har kommit ut från det mötet?
Nej, men de har fortfarande inte kommit fram till någon överenskommelse. Inför mötet så fanns det uppgifter i media om att Moderaterna skulle lägga fram ett förslag till någon slags ny överenskommelse. Men det gjorde man inte på mötet, och det verkar vara ganska låst mellan partierna. För det finns inget förslag till någon ny överenskommelse som man diskuterar, och det verkar inte heller som att de har bokat in något nytt möte. Och sen var det väl kanske ingen som trodde att man skulle ha liksom en färdig ny överenskommelse idag, men det låter lite som att de inte har kommit någonstans faktiskt.
Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han sa tidigare idag att det finns en risk att det kan dröja flera år innan ett kvittningssystem kan inrättas på ett bra sätt i riksdagen igen. Alltså, vill alla ha tillbaka kvittningssystemet?
Ja, det är ju det alla säger i alla fall, och det kan man ju förstå, att det är klart att de vill ha någon typ av kvittningssystem, både för att man som riksdagsledamot ska kunna vara borta på en begravning eller någonting sånt där, men också för att så här, nu skiljer det bara några mandat i riksdagen, så det riskerar ju vara så att om några ledamöter fastnar på ett tåg så får vi annan politik i Sverige, och det är väl ingen som tycker att det är en bra lösning. Men som sagt så verkar det vara ganska låst mellan partierna. Oppositionen säger att de inte kan lita på SD. De verkar också vara ganska besvikna på Moderaterna och Kristdemokraterna efter det här mötet, för att de inte hade sagt att SD gjort fel och så. Så det verkar som att de vill komma framåt, men de kommer liksom ingenstans. Mm.
Du sa att det inte finns något nytt möte inbokat ens eller så. Så vad vet vi om vad som väntar härnäst då i detta?
Nej, men fram tills att de kommer till en ny överenskommelse så är det ju så att alla 349 ledamöter måste vara på plats varje gång det är votering. Och som sagt så verkar de flesta vilja komma fram till någon överenskommelse. Men de har inget nytt möte inbokat och de verkar fortfarande vara ganska långt ifrån varandra. Så det kanske blir en fullsatt riksdag vi får se framöver här en lång tid.
Emilia, har du alltså med oss från riksdagen där, P3s politikreporter. Och nu när det inte finns något kvittningssystem så måste då alla riksdagsledamöter vara på plats för att vara säkra på att omröstningarna ska bli som förväntat. Och störst blir förändringen för Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson, som enligt DNs genomgång var borta mest under mandatperioden 94 respektive 56% frånvaro.
Skillnaden blir mindre för de ledamöter som varit där mest. Och etta på den listan är moderaten Malin Höglund. Hon har bara missat en votering. Hon ville inte prata med oss på Studio 1 idag, men tvåa på topplistan är socialdemokraten Aida Birinjiko som missat två voteringar bara. Och hon säger till vår reporter att det var en stökig dag i kammaren igår.
Det var väldigt mycket folk, många journalister såklart. Ska man se något positivt med det här så är det väl att det har blivit någon slags folkbildningsinsats om hur kvittningssystemet fungerar i riksdagen. Men det var som sagt inte ordning och reda. Det var inte det intrycket jag fick.
Men du är ju på plats i princip alltid i riksdagen för voteringarna. Alltså, vad tycker du om att så många av dina kollegor inte är det, oavsett partifärg?
Men riksdagsuppdraget kan se väldigt olika ut, och jag tycker inte recensera hur andra utför sitt riksdagsuppdrag, utan kan bara konstatera att kvittningssystemet har fungerat bra och att det därför är någonting vi varit överens om länge. Jag är på plats i riksdagen när jag behöver vara på plats, och därför tycker jag som sagt att det är bra att vi har ett kvittningssystem som har inneburit att alla ledamöter inte behöver vara på plats exakt hela tiden vid till exempel sjukdom eller utrikesresa. Sen har jag inte heller varit sjuk särskilt ofta, som tur är. Jag har inte heller behövt vabba på grund av småbarn hemma. Jag sitter i tre utskott nu som har inneburit mycket utskottsarbete på plats. Och inte heller särskilt många utrikesresor som har krockat med just voteringarna i riksdagen jämfört med andra kollegor i till exempel utrikesutskottet eller Europarådet. Sen är jag ute mycket i framförallt Halland, min valkrets, men inte nödvändigtvis på onsdagar och torsdagar när det krockar med voteringarna i riksdagen.
Du har ju näst högst närvaro, som vi har konstaterat, men du har ju missat två voteringar under mandatperioden. Vad var det som hände då?
Den senaste har jag färskt i minnet eftersom det var nyligen i samband med ett nordiskt toppmöte i Stockholm där jag träffade socialdemokratiska riksdagsledamöter från framförallt Finland och Norge för att prata EU-politik och säkerhetspolitik.
Elinor Levensson var det som intervjuade socialdemokraten Aida Birinjiko som alltså missat två voteringar hittills under den här mandatperioden.
Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, du är också med oss, hallå.
Hallå där.
Ja, vi hörde här från Socialdemokraten här att det var kaos i riksdagen igår, tyckte hon. Mycket folk. Alltså, hur bedömer du den fortsatta situationen med ett kvittningsbråk som inte är löst?
Ja, men jag tänker att det här som har hänt är väl framförallt oväntat och ingen hade trott det för några veckor sedan bara. Dels detta att två vildar som är för detta Sverigedemokrater bestämde sig för att rösta med de rödgröna. Men sen också att det då ledde till att Sverigedemokraterna medvetet bröt den här uppgörelsen om kvittning, vilket också är en väldigt ovanlig händelse. Så att framförallt är väl detta någonting som vi ingen av oss hade trott.
Och det var, har pågått sedan förra veckan, var det väl? Varför finns det ingen lösning?
Ja, men dels så misstror ju de rödgröna och Sverigedemokraterna varandra, och kvittningen bygger på tillit. Och Sverigedemokraterna står ju också på sig i att de inte har gjort något fel då när de lät två ledamöter för mycket inom citationstecken rösta. Men sen är det ju också så att det som hänt har en klar uppsida för de rödgröna. Det här har visat att Tidöpartierna inte har en orubblig majoritet i riksdagen. Det har spridits en bild av en röra i en riksdag som då ändå de Tidöpartierna ska dominera. Och tidigare har det varit väldigt viktigt för Ulf Kristersson, statsministern, att han har kunnat säga att just det att han kan tala med alla, att han samarbetar med Sverigedemokraterna, det gör att regeringen får saker gjorda och att hans regering är mycket mer effektiv än den förra var. Så att för de rödgröna så är ju detta ett stort plus att kunna peka på det som har hänt, så att de har liksom ingen, de har ingen riktig anledning och vilja att det här ska ta slut nu. Dessutom så har då riksdagen inte några omröstningar nästa vecka heller, så att de har på det sättet ingen blåslampa på sig.
Risken då, även om risken inte finns just nu för Magdalena Andersson och hennes lag då, om Socialdemokraterna skulle vinna valet, så finns det väl risk för en tillbakakaka, tänker jag.
Ja, absolut. Så är det. Och båda sidor vill egentligen ha viktningen. Det är väl bara, men som sagt, för Socialdemokraterna, det finns också en fördel. Jag tror ju ändå att det till slut blir ett nytt kvittningssystem eftersom båda i grunden vill ha det. Om vi inte får det som händer då är ju då att det ser ut nu som att det troligen inte uppstår så många nya tillfällen då de båda vildarna kommer att gå emot sitt gamla parti. För de är ju definitivt inte rödgröna, de här två. Och i så fall blir väl den tydligaste effekten att i alla jämna och något sådana här viktiga omröstningar, då måste alla ledamöterna gå till omröstningar. Och eftersom det är ganska jämnt, då skulle Tidöpartierna ibland kunna förlora, eftersom ledamöter kan vara sjuka eller rösta fel. Det blir inte lika förutsägbart i riksdagen. Och det kan ju också trigga de rödgröna att oftare välja samma ståndpunkt sig emellan, så att det är fler omröstningar som blir det jämna.
Mm. Det var ju Sverigedemokraterna som kallade in två vildar. Samtidigt så är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som har missat flest voteringar, över 90% hittills under mandatperioden. Och nu kan ju han då i så fall inte kvitta ut sig. Vad får det här för konsekvenser just för Sverigedemokraterna?
Ja, som du säger och sa tidigare så är han är ofta borta. Magdalena Andersson är också borta ofta, även om det inte är lika vanligt. Och det är ofta så med partiledarna. De prioriterar annat. Det kan vara intervjuer, det kan vara olika typer av möten, det kan vara företagsbesök eller liknande. Alltså ofta någonting utåtriktat. Och det är inget konstigt i sig, det har varit så länge. Men ett möjligt problem här är väl att den här röran med kvittningen gör att just nu så sägs det väldigt ofta och skrivs att Åkesson inte är i riksdagen, att han är mycket frånvarande. Och till det kommer ju att Ebba Busch ganska nyligen sa att Jimmie Åkesson inte jobbar så mycket. Det här tillsammans blir ju inte så roligt för Sverigedemokraterna när det sprids en bild som inte är till Jimmie Åkessons fördel.
Mm. Men vi pratar ju mycket om vilka problem det är om kvittningssystemet inte finns. Men samtidigt, det här är riksdagsledamöter, de är valda av folket, de får en hög lön av skattebetalarna. Ska de inte vara på jobbet och trycka på sina knappar och rösta i riksdagen?
Utanför riksdagen så tycker säkert många det, och vi har fått ganska nya bestämmelser om att ledamöter som är borta mycket, de kan få sänkt ersättning, men då handlar det ju om olovlig frånvaro. Men kvittning är ju egentligen ganska logiskt i ett land där man i princip vet hur ledamöterna kommer rösta. Vi har ju både ett starkt partiväsende, man kommer inte in i riksdagen som enskild. Vi har en stark partidisciplin, vi har dessutom en stark tradition med två block som står mot varandra. Det här gör ju att man vet egentligen hur ledamöterna kommer rösta oftare än 9 gånger av 10. Och då blir det ju logiskt på ett sätt att man kan lika gärna kvitta politiker från de här båda blocken mot varandra.
Fredrik Furutenbach säger det, Ekots inrikespolitiska kommentator, och innan dess också Emilia Aro och P3s politikreporter. Det här är ju inte fotboll som det låter som, utan det är från ett år sedan när konklaven inleddes i Rom. Den som slutade en dag senare med vit rök som vällde upp från Sixtinska kapellet och den nya påven Leo den 14 valdes.
Han är den första nordamerikanska påven och har under sitt första år som katolikernas högsta andliga ledare väckt ilska hos president Trump efter vad som tolkats som kritik mot krigföringen i Iran.
Frågan om det blir ändring på det nu när USAs utrikesminister Marco Rubio är i Vatikanen för ett besök då hos påven.
Med oss nu Pontus Håkansson, producent här på Ekot som också bevakar religionsfrågor. Välkommen.
Tackar.
Om vi börjar i Vatikanen precis här och nu då, alltså vad vet vi om Marco Rubios besök? Hur har det gått?
Alltså vi har kunnat se bilder inifrån, de här bilderna som alla får se där de tar i hand, och det ser ganska vänligt ut och det är lite leenden och så. Och sen vet vi också att Rubio, den amerikanska utrikesministern, stannade ett tag på Stoliska palatset, över 2 timmar. Vi vet att det finns medieuppgifter om att påven blir försenad till mötet med Vatikanens förläggare efteråt. Så att, och sen träffade han ju också den så kallade utrikesministern, Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin. Och så att han har liksom haft lite möten där, det vet vi. Mm. Och vi vet ju också... Ja,
Nej, men för jag tänker det har ju tolkats av vissa som att Marco Rubio nu skulle försöka lite släta över påhoppen från Donald Trump mot påven och det här som har beskrivits lite som en fejd. Vad vet vi om vad som faktiskt har sagts och så mellan de två?
Ja, men de har ju, det vi vet är att de har pratat om läget i Mellanöstern. Inför mötet så sa ju Rubio att han ville prata om Kuba med påven också. Han är liksom katolskt land som ju... Och Rubio själv är ju amerikansk kuban. Och inför mötet så sa också statssekreteraren i Vatikanen att det kommer vara svårt att inte prata om Donald Trump och hans inlägg på sociala medier. Men vi har inte jättemycket kunskap om vad som sades där inne. Men det var viktigt för påven att understryka vikten av fred, har vi fått höra också.
Ska vi bara påminna lite snabbt om det här då så kallade bråket mellan påven och Trump? Vad är det som har hänt? Hur har det låtit?
Ja, men det är hela började väl egentligen att när påven predikade på palmsöndagen och talade om att Gud inte hör böner av dem som för krig. Han citerade profeten Jesaja i Bibeln, och det tolkades då i media som att det var en attack möjligen på krigsminister, utrikesminister Pete Hegseth, och Trump reagerade på medieuppgifterna och skickade ut en drapa mot påve Leo där han sa att han var en dålig påve, svag på kriminalitet, vill att Iran ska ha kärnvapen och så vidare och så vidare. Påve Leo fick svara och säga, jag har liksom predikat, jag har inte attackerat Trump, jag är inte rädd för Trump, jag vill inte ha debatt. Och sen kom ytterligare en predikan om, den talade om liksom tyranner som skor sig och liksom använder religionen, och återigen säger han att det här handlar inte om USA, det här är ett gammalt predikan, men den amerikanska administrationen och media har tolkat det som att det är attacker på dem.
I Uppsala så finns Ulf Jonsson också med i det här samtalet. Jesuitpater, alltså katolsk präst. Du är religionsfilosof och chefredaktör för Signum, också tidskrift. Och du var här i P1 för ett år sedan då när en ny påve skulle väljas och pratade om förhoppningar och förväntningar. Hur tycker du det har blivit nu ett år senare?
Ja, jag tycker att det här pontifikatet, det är väldigt mycket präglat av påvens personlighet. Jag tror inte att han har någon utarbetad agenda, ett reformprogram eller någonting sånt där. Utan jag tycker det här pontifikatet är kanske
i osedvanligt hög grad präglat av just honom som person. Han har en annan ledarstil än sin föregångare Franciscus. Han är i grunden munk. Det är ju där, det är hans bakgrund. Och han är van att lyssna mycket, både inåt så att säga, och till sina medmänniskor. Inåt, han ber om Guds ledning, och utåt till medmänniskorna. Och jag tror att det är faktiskt en av de saker som har präglat också hans sätt att vara påve. Den här lyssnande och ödmjuka hållningen. När han pratar så är det ju närmast försynt som han pratar ofta. Så att jag tror att det är präglat verkligen av hans annorlunda ledarstil än en föregångare, och verkligen annorlunda ledarstil än president Trump.
Är han så att säga en ovanlig påve, eller på vilket sätt?
Ja, han är i alla fall en väldigt annorlunda påve jämfört med både Franciscus och Johannes Paulus den andra till exempel. Men han är verkligen inte den här typiska stora ledartypen. Han går in i rollen och tar den på sig, men han gör det liksom inte dominant utan snarare liksom underifrån.
Och just vem som är påve, hur viktigt blir det för den katolska världen? Hur stor roll spelar det, skulle du säga?
Jo, men det betyder väldigt mycket. Ja, han har ju till uppgift att hålla samman katolska kyrkan. Vi betraktar ju påven som Petrus efterträdare, aposteln Petrus efterträdare, och som har den här uppgiften att hålla samman de troende. Dessutom lever vi ju i en tid som är polariserad, inte bara i det politiska livet utan också inomkyrkligt. Och det känner påven Leo väl till. Han är uppväxt i USA. Man kan säga att det är ett av de områden i världen där katolska kyrkan är mest internt polariserad. Han har så att säga den erfarenheten att hantera det och vara medveten om det.
Mm. Det säger Ulf Jonsson, jesuitpater, religionsfilosof och chefredaktör på Signum. Tack också Pontus Håkansson, producent här på Ekot, som bevakar religionsfrågor.
Och det var Cecilia Schavar och Mattias Rensmo som var programledare för Studio 1 tidigare idag. Kvällens program producerades av Mariana Benjamin Sir, tekniker Axel Rickert Berkemar och Marcus Östlund. Pablo Delense heter jag, tack för att ni lyssnat. Nu så kommer strax dagens Ekopodden här i P1.
En kvalitetskavaj från second hand.
Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
Räven.
Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
En uggla kanske?
Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
These are very fine numbers.
USA fortsätter att utklassa Europa.
There's no limits to how fast this economy could grow.
Tillväxten är snabbare, bolagsvinsterna större och börserna klättrar högre.
Vi tror att euroområdet kommer att växa under 1%.
Ja, vi har haft det kämpigt.
Men är det hela bilden?
The thing is you can't eat GDP.
It's fucking insane.
How do we live like this?
Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.